Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Olösta mord, Dorothy Jane Scott, del 2. Det här avsnittet är skrivet av Josefin Miller. Olösta mord är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om alla fall som vi har tagit upp. Eller några av dem. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Dorothy Jane Scott har under de senaste månaderna mottagit märkliga telefonsamtal där uppringaren antingen smickrar henne eller är direkt hotfull. Efter en fest på jobbet har hon, tillsammans med en annan kollega, kört deras gemensamma arbetskamrat till sjukhuset. Hans arm hade blivit infekterad av ett spindelbett. När sällskapet sedan ska bege sig hemåt erbjuder sig Dorothy att hämta bilen från parkeringen. När de båda kollegorna går ut och väntar på Dorothy vid entrén befinner de sig plötsligt i strålkastarljuset från Dorothys bil som snabbt accelererar, kör emot dem i full fart, kör förbi och försvinner ut i natten. Ett par timmar senare återfinns Dorothys bil antänd på en bakgata i staden Anaheim, bara 15 kilometer från sjukhuset där hon senast sågs i livet. Poliserna har nu händerna fulla. Och de fåtal spår som efterlämnats har än så länge inte lett dem någonstans. När det har gått en vecka sedan Dorothys försvinnande står polisen fortfarande tomhänta. De har hunnit utreda och avskriva män i Dorothys närmaste krets. Telefonen ringer hemma hos Dorothys föräldrar när mamma Vera är ensam hemma på eftermiddagen. När Vera lyfter på luren frågar en mansröst om hon är släkt med en viss Dorothy Scott. Hon svarar att ja, det är hon ju. Var på rösten säger citat, jag har henne. Samtalet bryts. Kvar står Vera med telefonen i handen. Hon inser att hon precis har hört en man säga att han har hennes dotter. Dessvärre leder inte det här telefonsamtalet polisen vidare i sitt arbete. Eftersom informationen mannen har lämnat inte egentligen tillförde någonting nytt. Dorothys föräldrar instrueras av polisen att inte kontakta media. Polisen vill sköta sitt arbete utanför rampljuset. En av anledningarna till att polisen vill ha kontroll över vilken information som når media är för att de vill kunna utesluta falska erkännanden. Om uppgifter inte har läckt ut via media kan polisen lättare bedöma sanningshalten hos en person som blir förhörd. När ungefär 2 veckor har gått sedan Dorothys försvinnande får hennes pappa Jacob nog. Polisen har inte kommit någonstans. Dorothy har inte hörts av. Hon har inte synts till. Hon har inte dykt upp. Inga fler spår i jakten för att hitta henne har framkommit. Jacob väljer därför att kontakta Orange Countys nyhetstidning The Register. Det blir ett heltäckande reportage gällande omständigheterna kring Dorothys försvinnande. Det utlovas en belöning på $2,500. Det är ungefär 60 000 kronor idag. Till den som kan lämna information som gör att Dorothy återfinns. Reportaget leder inte till att Dorothy hittas. Men det sätter återigen fart på händelseförloppet. Även om det tar en riktning som kanske inte var avsikten med reportaget. Pat Riley, ombudsman och redaktör för The Register, får torsdagen den 12 juni 1980 ett telefonsamtal. Det har gått drygt 2 veckor sedan Dorothy försvann och den som ringer presenterar sig inte med namn. Men han säger, citat, "Jag dödade Dorothy Scott. Hon var min stora kärlek. Jag kom på henne med att vara otrogen med en annan man. Hon förnekar att hon hade någon annan. Jag dödade henne." Pat kontaktar polisen. De bedömer att uppgiften om Dorothys otrohet inte är särskilt trovärdig. Ingen i Dorothys närhet har hört talas om någon eventuell pojkvän. Att Dorothy både skulle ha tid för en stadigvarande hemlig relation och dessutom hinna med att vara otrogen verkar inte särskilt troligt. Hon sköter ju 2 arbeten klanderfritt och tar hand om sin lille son. Familj och vänner tycker också att det här verkar orimligt. Med andra ord tror inte polisen att den som ringde till tidningen under några som helst omständigheter är Dorothys pojkvän. Men det var inte den enda informationen som uppringaren gav redaktör Pat Riley. Han berättar också att Dorothy befann sig på sjukhuset den där kvällen tillsammans med Conrad. Uppringaren kunde också berätta att Conrad hade blivit biten av en spindel i armen. Rösten hävdade att Dorothy hade ringt till honom från sjukhuset och berättat om det här före hennes försvinnande. Dessutom kunde uppringaren berätta att Dorothy hade en röd scarf under kvällen. Hon hade ju bara den röda scarfen efter att hon hade varit hemma. Och det här är inte offentliga uppgifter. Att uppringaren vet vad Dorothy har på sig bekräftar för polisen att han måste ha sett Dorothy någon gång efter att hon var hemma hos föräldrarna. Polisen tror också att någon form av kontakt kan ha funnits mellan Dorothy och uppringaren under kvällen. Däremot tror polisen inte på uppringarens uppgift om att Dorothy skulle ha berättat detta över telefon. Kollegan Pam som var med Dorothy och Conrad på sjukhuset säger att Dorothy aldrig lämnade hennes sida innan hon gick för att hämta bilen. Uppringaren måste då antingen ha överhört detta, haft insyn i läkarjournalen eller fått del av informationen via gemensam bekanta. Alternativt hade han fått information av Dorothy efter att hon hade separerats från de båda kollegorna. Polisen saknar fortfarande ledtrådar att gå på. Det enda som tillkommer utredningen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Är de telefonsamtal som görs till Dorothys mamma. De kommer på onsdagarna när hon är ensam hemma. Vid det ena tillfället frågar rösten om Dorothy hemma. Vid nästa tillfälle påstår rösten att han har dödat Dorothy. Polisen installerar utrustning i föräldrarnas hem för att kunna spåra telefonsamtalen. Det fungerar inte, för uppringen håller sig alltid kortfattad och de hinner inte spåra honom. Ganska snart svalnar spåret och även om polisen utreder och undersöker andra personer i Dorothys närhet är det aldrig någon som blir misstänkt. Ganska snart blir fallet därför kallt. Dorothys kvarvarande familj fortsätter dock under åratal att bli nerringda av en okänd man som misstänks vara mördaren. Först en dag i april 1984, när uppringaren kontaktar familjen nattetid, svarar Dorothys pappa i telefonen. Han meddelar att uppringaren måste ha fel nummer. Därefter mottar de inga fler samtal under de kommande månaderna. Kort efter det att samtalen upphört den 4 augusti 1984 hittar en byggnadsarbetare ett hundkadaver nedgrävt vid sin arbetsplats längst Santa Ana Canyon Road. Under kadavret upptäcker han ytterligare en kvarleva, men den gången rör det sig om ett människoskelett. Skelettet har sotskador, men vid obduktion av kvarlevorna kan ingen dödsorsak fastställas. Kvarlevorna identifieras med hjälp av tandkort. Familjen Scott kan tisdagen den 14 augusti 84 äntligen få ett avslut då Dorothy nu meddelas vara återfunnen. Sotskadorna på skelettet misstänker polisen kommer från en brand som härjade 1982 i området där skelettet återfanns. Detta anser polisen styrker att Dorothy troligtvis begravdes ganska omgående i graven där hon sedan, först 4 år senare, hittades. Tillsammans med skelettdelarna återfinns också en turkos ring och en armbandsklocka där tiden har stannat den 28 maj 1980 klockan 00:30 på natten. Det är bara en dryg timme efter det att Dorothys kollegor såg henne försvinna ut i mörkret för att hämta upp bilen från parkeringen. Fyndplatsen där kvarlevorna påträffas ligger cirka 20 kilometer från sjukhuset. Dorothys bil hittas i samband med försvinner cirka 15 kilometer från fyndplatsen. Detta, tillsammans med det faktum att hennes klocka har stannat 00:30, tolkar polisen som att Dorothy har bragts om livet relativt snart efter bortförandet. Sotresterna, som indikerar att kroppen har legat begravd på samma plats hela tiden, stärker detta faktum eftersom samtliga brott har ägt rum inom ett mindre geografiskt område. Samtalen från den mystiska mannen slutade ungefär 3,5 månader innan Dorothy återfanns. När Dorothy nu hittas den 6 augusti och hennes kvarlevor har identifierats ringer telefonen återigen hemma hos familjen Scott. Den här gången är Dorothys föräldrar i kyrkan för att förbereda inför minnesstunden. Därför är det Dorothys bror Allen som svarar. En mansröst frågar: är Dorothy hemma? Den 22 augusti 1984 håller familjen minnesgudstjänst för Dorothy och tar farväl. Och därefter dröjer det ytterligare en tid innan hon slutligen läggs på sin sista viloplats. 10 år senare, på vad som skulle vara Dorothys 46-årsdag, dör hennes pappa. Tyvärr fick Jacob aldrig veta vem det var som den här natten mellan den 27 och 28 maj 1980 kidnappade och mördade hans dotter. Fallet har förblivit olöst och är idag 40 år senare om möjligt ännu kallare. Dorothy Jane Scott blev troligtvis bara 32 år gammal. Men vad var det då som hände Dorothy? Det finns ju en hel del oklarheter i fallet och olika omständigheter som kan vara intressant att nysta vidare i. Om man söker på Dorothy Jane Scott är det många källor som lyfter fram en teori om en man vid namn Mike Butler. Mike var en mekaniker som arbetade tvärs över gatan från Swingers Cycle Shop, där Dorothy arbetade. Dessutom ska Mikes syster ha arbetat tillsammans med Dorothy. Mikes arbetsplats gjorde det alltså fullt möjligt för honom att hålla uppsikt över Dorothy under dagarna. Och hans systers arbetsplats skulle kunna tänkas igenom tillgång till information om sånt som pågick och framkom i hennes och Dorothys arbetsrelation. Exempelvis skulle detta kunna förklara hur han visste att Conrad hade uppsökt läkarvård för ett infekterat spindelbett. Det skulle också kunna vara förklaringen till varför Dorothy tyckte sig känna igen rösten som ringde, eftersom Mike och Dorothy rimligtvis måste ha pratat med varandra vid något tillfälle. Det absolut starkaste så kallade beviset som flera av dessa källor som misstänker Mike använder för att stärka misstanken mot honom är att lyfta fram det faktum att uppringaren plötsligt slutar ringa efter att Jacob har svarat i telefonen. Jacob ägde ju tidigare Swingers Sideshop, så det finns ju möjlighet att han skulle kunna känna igen Mikes röst. Misstanken mot Mike verkar grunda sig på att han är lite udda figur, lite av en sökare, intresserad av alternativa religioner, etc. Mike har aldrig varit formellt misstänkt för Dorothys försvinnande och det finns inga handfasta bevis som pekar mot honom. Det kan dock vara värt att påpeka att enligt några av källorna som finns i vår källförteckning som kommer posta på Olösta Mords Facebook, så tror Sean, alltså Dorothys son, själv att Mike Butler är gärningsmannen. Mike Butler avled 2014 och kanske tog han med sig sanningen i graven. En annan teori, som kanske inte är helt uppenbar från allra första början, är Eons, som jag ju nämnde i del 1. Vid en första anblick kan detta tyckas långsökt. Eons var ju framförallt känd för sitt modus operandi att först åka sina offer och därefter bryta sig in i deras hem, gärna på natten. Men bortsett från att Dorothy inte överfölls i sitt hem så finns det några ganska märkliga sammanträffanden. Det första sammanträffandet är att Eons var aktiv inom samma område under samma tidsperiod. Eons egen mamma bodde i Orange County. Eons är dömd för att ha begått 4 mord i Orange County. Mordet på Manuela Withune ägde rum mindre.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ett år senare, i samma stad som Dorothy kidnappades och mördades i. Vid tiden för Dorothys försvinnande bor dessutom Eons egen bror mindre än 5 kilometer från Dorothys bostad. Att Eons härjade i södra Kalifornien vid den här tidpunkten innebär ju absolut inte att han ensam stod för all brottslighet i området. Det här är 80-tal i Kalifornien, så det fanns fler seriemördare. Ett annat intressant sammanträffande är hur Eons skiljer sig från många andra kända sexförbrytare genom att han ofta i sin stalking uppvaktade sina blivande offer med telefonsamtal och att han i flera av de fall då han inte mördade offret ofta fortsatte att ringa offret efteråt. Det här är inget vanligt beteende, vare sig sexförbrytare eller seriemördare, men så gjorde Eons och så hände även i fallet Dorothy Jane Scott. Samtalslängden stämmer också överens. Det var ju väldigt korta samtal. Ett sista sammanträffande värt att nämna med kopplingar till Eons är att Eons ofta behandlade hundar illa. I samband med att Dorothy återfanns hittades hon under ett hundkadaver. Att någon skulle ha råkat begrava ett hundkadaver precis ovanför Dorothy är högst osannolikt. Och kanske finns det en koppling där. Gällande om Eons är en sannolik misstänkt för mordet på Dorothy får låtas vara osagt. Men Med tanke på de här märkliga sammanträffandena så får man hoppas att någon har tänkt på att faktiskt förhöra Joseph DeAngelo nu. En annan seriemördare i området under samma tidpunkt var Randy Croft, som vi har gjort två avsnitt om i seriemördarpodden Premium, avsnitt 36 och 37. Randy Croft, som mycket väl kan vara USAs värsta seriemördare någonsin, mördade dock uteslutande män. En sista teori i jakten på Dorothys mördare är att vissa av källorna har lyft fram kollegornas märkliga beteende. Pam och Conrad ska efter att Dorothy hade försvunnit satt sig och vänta på henne i 2 timmar utan att kontakta någon. Det här tycker många på internet är underligt, men sett med dagens ögon så verkar det ju märkligt. Men man måste komma ihåg vilka stora skillnader det var i kommunikationsmöjligheter mellan 1980 och 2021. Visserligen uppfanns biltelefonerna redan 1973, men portabla mobiltelefoner lanserades inte på bred front förrän långt efter mordet på Dorothy. Det var så svårt för kollegorna att kunna kontakta Dorothy. Det fanns inga sms, det fanns inga messenger. Det enda de kunde göra var att göra det de faktiskt gjorde, ringa Dorothys föräldrar. Har du någon teori om vad som hände Dorothy Jane Scott? Då vill vi höra den. För än så länge är gåtan olöst. Du kan kontakta Olösta Mord på Facebook. Du kan också kontakta mig på Twitter eller Instagram med dina teorier. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Vill du höra mig podda om världens största olösta mord sett till mängden utredningstimmar och mängden dokument, så har jag gjort 260 avsnitt om Palmemordet. Den podden finns på alla poddappar. Jag gör den tillsammans med journalist som heter Tobias Henriksson. Så vill ni gå djupt i labyrinten, lyssna på Palmemordet. Jag letar fortfarande efter manusförfattare till den här podden, så att om du vill prova att skriva manus till olösta mord så får du gärna göra det. Jag ser det lite som en plantskola till mina större poddar som Seriemördarpodden och Massmördarpodden. Där har vi manusförfattare just nu, men i framtiden kommer vi behöva fler. Och då kommer jag först och främst att ta dem från folk som har skrivit för olösta mord. Det finns ju också en Facebookgrupp som heter Olösta mord. Den har 10 000 medlemmar, är det många fler än 10 000 nu. Men medlemmarna är inte särskilt aktiva. Så därför vill jag att du går till den gruppen och skriver lite grann om ett olöst fall som du har funderat på. Det behöver absolut inte vara någonting vi har gjort i podden. Kanske kan det ge framtida manusfattare idéer om vad de ska skriva. Tack till Josefin Miller för det här manuset. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.
I en tid där åsikter alltmer fått överhanden på fakta är det svårt att veta vad som är sant eller inte. För om ett budskap trummas in tillräckligt många gånger så ökar ju chansen att någon faktiskt tror att det är sant. I dagens poddar som den här utgår allt ifrån noga researchade fakta, så att ni som lyssnare kan vara trygga med att han förmedlar historien på ett sant och opartiskt sätt. Men det är ju inte överallt det är så. I sociala medier och hos alternativa nyhetsförmedlare på internet frodas konspirationsteorier, förvrängda uppgifter och rena lögner. Det är här jag kom in i bilden. Genom min egna podcast Tänk om har jag sedan 2019 granskat konspirationsteorier och myter om vittskilda ämnen. En del är verklighetsnära och hade kunnat vara sanna. Andra teorier är ganska märkliga, men bidrar dels till en bra historia, dels till att öka förståelsen för hur en person kan tro på olika mer eller mindre fantastiska saker. Bland de gäster jag har haft med finns den inte helt obekanta Dan Hörning som både pratat om Storsjö och djuret och seriemördare med mig. Så skaffa dig fakta på ett underhållande och lärorikt sätt. Sök på Tänk om i valfri poddapp och börja din kryssning mellan konspirationsteorier och fakta. Jag heter Tobias Henriksson. Välkommen att lyssna på Tänk om.